Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan, men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja. Oh.
Hej på dig, Josefin här. Innan vi drar igång avsnittet om Alftamorden vill jag bara säga 2 saker. För den som vill läsa mer om det här fallet rekommenderas boken Brottets krönika av Carl Olof Bernadsson, som också tillsammans med Wikipedia är vår främsta källa för det här avsnittet. Jag vill också tipsa om fredagsrys som vi har på fredagar. Det är alltså fredagsmys för oss som gillar true crime. Under fredagskvällen så kommer det läggas upp massor med kluringar med true crime-tema på Mördarpoddens Instagram och Facebook-sida. På Instagram heter vi Mordarpodden och på Facebook heter vi Mördarpodden. Det är kluringar så som att man ska finna 5 fel i olika bilder, svara på kluriga pest- eller kolera-frågor, lista ut vilken brottsling som gömmer sig bakom peruk och färgade linser, samt vilka mördare som har bytt ansikten i en facewrap. Inte nog med det så publicerar Tobias Henriksson 2 stycken minuter med mord, vilket är kortare avsnitt om olika uppmärksammade fall, både i Sverige och världen över. Jag hoppas att vi syns på fredag, men nu drar vi igång avsnittet. I'm in a killing state of mind. Live in a world that is left behind. I flow below the
light. Du lyssnar på Mördarpodden. En podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Körns mest berömda invånare, Josefin Måhlén. Hej Josefin.
Hej Dan.
Hej. Ja, vi ska avsluta Alftamorden idag.
Ja.
Men först ska vi prata om andra saker.
Ja.
Vi måste ju tacka lite folk och sådär.
Ja.
Ja, är det någon du vill tacka, Josefin?
Ja, jag vill tacka Erik, som Erik Segerstedt, som har gjort vårt intro till Mördarpodden.
Ja, tack ja. Erik.
Och vilka mer ska vi tacka?
Bokherman kan du tacka.
Men Bokherman inte hjälpt till med det här.
Nej, okay. Nej, Bokherman, inget tack till dig. Jag vill tacka Agical. Mm. Agical är ett företag som sitter i Gamla stan i Stockholm. Och de gör mycket saker, men bland annat gör de en podd som heter Väg 74 som handlar om systemutveckling och programmering. Mm. Och för att kunna göra den podden så har de byggt en poddstudio som vi nu sitter i, för vi har lånat deras poddstudio. Så tack, ja. Agical!
Och jag vill hälsa min mormor.
Oj.
Som är vårt största fan.
Hej, Josefins mormor.
Alltså, min mormor är jättecool. Jag är lite ledsen att du inte får prata med henne på min student så mycket. Ja. För hon kan liksom rabbla upp ett mord, så ofta svenska då liksom. Så har hon stenkoll.
Ja,
hon
är tuff. Kanske borde ha med henne i podden.
Ja, hör du det, mormor?
Tillbaka till Alfta.
Ja.
I Alfta har alltså familjen Olsson Petterssons lilla snuskiga kriminaltillhåll till stuga råkat ut för ett enormt drama. Länsman Gavell har skjutit till döds. Olof Norén, fjärdingsmannen, är svårt skadad. Militären planerar en samordnad stormning av stugan. Men militären är inte först på bollen. För det är Carl Sundberg. Vad har Carl Sundberg för sig, Josefin?
Han har ju planerat att han ska storma deras gård.
Han också?
Ja, och han gör ju det här på ett väldigt speciellt sätt. För så fort han har hört om sin kollegas död så tillsätter han 8 män.
Ja.
Beväpnade.
Jag uppfattar att han samlar ihop liksom, löst folk, sina grannar och alla som är beväpnade ja. Och inte är för berusade.
Ja.
För att då kunna storma gården snabbt.
Mm. Men han lämnar dessa män för att sedan ta sig till lönnkrogen ensam.
Det här är ju som någonting ur en serietidning.
Ja.
Alltså han närmar sig gården med 8 beväpnade män. Och då får han den här snille blicken. Vänta, jag klär ut mig till en luffare och låtsas vara en kund för att rekognosera. Ja. Så han kletar till sig ansiktet, byter kläder till några trasor. Och sen ska han då gå fram och försöka köpa sprit av familjen Pettersson.
Ja, han ska ju låtsas vara en så här vilsen kund. Han tänker ju att de ska vara så berusade att de inte känner igen honom.
Ja, det låter ju som att han träffat dem tidigare.
Ja, precis. Så att jag tror att han nog har det.
Det här är ju väldigt modigt.
Ja.
Men det är också en ganska bra plan för att de är ju förmodligen jättefulla som vanligt och har svårt att... Och de vill ju ha kunder så att de kommer ju att se det de vill se förmodligen.
Ja, den här planen går mycket bättre än planerat. När han kommer fram dit så ligger de redan däckade. Och,
alla ligger och sover i fyllan. Och Carl Sundberg har ju tydligen tänkt, men han har i alla fall förberett sig för att kunna. Han är ju också en kronolänsman. Så han har ju då handbojor med sig. Så han går helt enkelt runt och bara bojar pappa Per Olof, Per Johan Pettersson, Anders och Karl-Erik.
Ja,
han hittar allihop och sätter på de handbojor.
Ja, han tassar försiktigt runt och fäster de här handbojorna på alla tre. Han länkar ihop Per Johans friska arm med Karl-Eriks händer och sätter på bojor på Anders. Jag tycker det är lite så här förnedrande typ för Per Johan liksom, att han lyckas hitta den här friska handen. För det blir ju som att han är fängslad med båda.
Då undrar man ju lite vad mamman och de två yngre barnen är någonstans. Men de tycker väl förmodligen att det är en bra grej.
Ja.
Men Per Olof, pappa, är inte bojad.
Nej.
Men han är full.
Ja. Och på gården så möter han pappan.
Mm.
Och det blir liksom en brottningsmatch. Men han är ju så full så att han ramlar ju omkull ganska snabbt.
Och får handbojor på sig också.
Ja. Och sen så samlar Sundberg ihop alla de här vapnen som han hittar i brygghuset. Och han hittar även ytterligare gevär i skogen. Och där finns ju också den eftersökta spriten.
Det betyder att det fanns fler än 2 gevär. För om du gömt gevären i skogen som man hittar. Men det fanns även vapen i brygghuset.
Mm, ja, men vapen kan väl vara knivar och...
Ja, det kanske är. Det vet vi faktiskt inte. Så att när Sundberg gjort det här, då kallar han fram sina 8 killar och berättar liksom, grabbar, jag har löst det här. De får hjälpa till då och forsla bort den döde Gavell därifrån. Men när armén väl kommer och ska storma
20 plus män dyker upp där och tror att det är krig. Då står bara Sundberg där och säger hej, här är de fyra brottslingarna, jag har tagit dem själv.
Och det var Holm som ledde förhören.
Redan... Ja, det är alltså kronofogden som ledde arméattacken.
Mm, precis. Och Karl-Erik erkänner redan vid de tre första förhören att han skjutit Gavell och Norén.
Ja, så det kommer fram redan direkt att det är Karl-Erik som har skjutit alla skott.
Ja, men det tar ju en tid innan de liksom får klarhet i vad det är som har hänt. För fadern och sönerna, de ljuger ju och hittar på så här historier hela tiden om vad som hänt. Innan rättegången skulle starta så skulle den komma att innefatta två mord. För 10 dagar efter att Norén sköts så avlider han till följd av sina skador.
Han har ju förmodligen fått då en dödlig skada i ryggen som han inte kan hämta sig från.
Nej.
Men det är ju anmärkningsvärt att han hinner avlägga vittnesmålet. Så det bästa källan vi har är ju Noréns vittnesmål.
Mm, och han är ju väldigt saklig och han är väldigt, ger väldigt mycket information om vad det är som har hänt.
Så att,
men det är verkligen sorgligt.
Och det är väl det som har gjort det här fallet så uppmärksammat, just att det är två poliser som har blivit mördade. Men jag tänker på Alexander-morden och hur mycket det uppmärksamhet det fick när det hände.
Mm.
När det var tre poliser. Men det här är två poliser som har dödat i tjänsten och det hör till ovanligheterna. Båda polismännen begravs under hedersbetygelser och en krans från Gävleborgs läns samtliga polismän läggs på länsman Gavells grav. Och där står det följande text: för att på 1890-talet så hyllade man de döda med grötrim, tyvärr. Så följande stod: en man upp på sin post i livet är en fröjd. Att dö på denna post är mannapliktens höjd. En sådan man du var och blev in till det sista. Så tag kamraters tack och tårar på din kista.
Mm.
Grötrim kanske var lite hårt, men det är ett rim i alla fall.
Ja.
Gavells stackars fru som ju var gravid och väntar sitt tredje barn. Hon fick sympatibevis från hela Sverige. Och barnen växte upp och klarade sig bra. Jag antar att hon fick någon form av pension. Sonen blev civilingenjör. En dotter blev rektor och den yngsta flickan som aldrig träffade sin pappa då. Hon blev gymnastiklärarinna.
Ja, men han var ju väldigt omtyckt, Gavell. Han var ju väldigt högt uppsatt och men rörde sig ju liksom runt om i landet, kan jag tänka mig.
Han det var bara kniven i Delsbo som satt och hatade honom på sitt fängelse.
Precis. Och dessa då. Och under rättegången så framgick det att Per Johan var den som var främst skyldig.
Med hjälp av vittnen kunde man styrka att Per Johan ett flertal gånger hade uppmanat sina bröder att skjuta de båda poliserna.
Man menar att det uppenbarligen förelåg anstiftan och i viss mån även planläggning.
Planläggning var ett väldigt starkt ord i det här fallet. Anstiftan kan jag köpa. Men planläggning, ja det var väl så här, om det kommer några poliser ska vi skjuta på dem. Och sen här är en bössa, jag gömmer mig på min kammare.
Ja.
Första rättegången pågick 12 timmar i sträck från klockan 9 på morgonen till klockan 11 på kvällen. Vilket låter som 14 timmar. Det kanske var lunch. Och så var det varje dag på rättegången.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Karl-Erik tillfrågades av domaren, vice häradshövding Erik von Holker, följande fråga. Ja. Var ni ångerfull efteråt?
Kan du inte läsa det här med typ lite, du vet, så här inlevelse?
Var ni ångerfull efteråt? Och Karl-Erik svarade ja och brast i gråt. Åklagaren invände att det inte kunde vara så mycket bevänt med ången, eftersom Karl-Erik ju hade faktiskt gått och lagt sig och sovit bredvid länsman Gavels lik, eftersom rummet inte var så stort. Men Karl-Erik svarade bara, men vart skulle vi gå? Ja, du kunde ha gått in i stugan kanske?
Ja, eller liksom, ja.
Här kommer lite lögner.
Ja.
För Per-Johan Pettersson, anstiftaren och han som nu rätten verkligen är ute efter.
Mm.
Han ljuger och uppgav att han hela tiden befunnits ute på gårdsplanen och hade ingen aning om vad som hände. Men då tjallar Anders, 26-åringen, på honom och säger, det är fel, det är Per-Johan som rår för det här.
Mm.
Och vid ett annat tillfälle frågar om Anders då hur hans föräldrar har tagit det här mordet. Och Anders svarar, far tyckte det var jäkligt. Mor tog det också hårt. Men Per-Johan såg belåten ut. Han vill verkligen sätta dit sin brorsa.
Ja.
Då frågar rätten, är ni själv då ångrad ner? Och Anders svarar, jo vars, inte tyckte jag det var något bra heller.
Ja.
De har även gripit soldatsonen Per.
Ja.
Eftersom han uppenbarligen var på plats då. Norén hade sagt att han såg dem ligga utslagen i törner. Men han blir då släppt.
För Per-Johan hade försökt att sätta dit honom.
Vad taskigt!
Ja, för den som hetsat då bröderna till att begå morden. Men utredningen visar att Pettersson helt enkelt varit för full för att aktivt kunnat medverka.
Ja, det är fel att skratta åt mord, ja. Men nu gör vi det.
Ja. Karl-Erik berättar sedan gråtandes. Jag är alldeles säker på, jag är så säker på som jag står här, att jag aldrig gjort det här om inte Per-Johan uppmanat mig.
Så det är alltså både Anders och Karl-Erik skyller på Per-Johan.
Mm.
Och Anders, när Anders fick en fråga om Per-Johan så sa han, min äldsta bror, som borde vara den bästa av oss, är den sämsta människan jag vet. De hjälper ju verkligen inte till här. Det är ingen lojalitet mellan skurkar.
Nej.
Båda bröderna uppgav att fadern Per-Olof och Per-Johan aldrig hade gjort någonting annat ever än att supa och spela kort. Och när Anders och Karl-Erik var små så hade de aldrig fått lära sig någonting. Och det fanns faktiskt ingen i hela hushållet som kunde läsa och skriva.
Nej.
Fadern fick då frågan om det här var sant och han var ångerfylld och sa, felet var mitt eftersom jag aldrig tuktade mina pojkar.
Mm.
Han erkände också att han var rädd för Per-Johan.
Jag vet inte om han förstår vad han har gjort. Men det känns ju som en skillnad här från när han satt, eller hoppade omkring på gårdsplanen och liksom var jättestolt. Men det kanske är för att han har nyktrat till, jag vet inte.
Han har ju en mystisk roll i det här dramat.
Ja.
Och han får ju ett väldigt milt straff jämfört med de andra som vi kommer till nu.
Ja, precis. Men jag tycker han är lite skitsa alltså.
Ja, dessutom är han ju på något sätt ansvarig. För han har ju haft hand om den här familjen alla åren. Och det här är resultatet. Bra jobbat, Per-Olof.
Men rätten dömde Karl-Erik och Anders som gemensamt skyldiga till dubbelmord. Till livstids straffarbete.
Det är ett ganska hårt straff.
Ja.
Jag vet faktiskt inte exakt vad man gjorde när man ägnade sig åt straffarbete. Men det är garanterat jobbigare än att sitta i livstidsfängelse.
Ja, det kan jag
tänka
mig.
Resten av livet, bryta sten eller någonting i den stilen.
Ja.
Ganska hårt. Per-Johan då ansågs vara ytterst ansvarig för det här, trots att det inte var han som hade hållit i vapnet. Och han döms därför till döden. Och dödsstraffet i Sverige ska vi prata en hel del om i det här avsnittet.
Mm.
Och här är det. Och det är väldigt ovanligt att någon döms till döden 1892. Men det är vad de säger. Domen fastställdes i Svea hovrätt och går hela vägen upp till högsta domstolen, förmodligen just för att det är ett polismord och det är någon som är dömd till döden. I högsta domstolen så fastställs domen igen, men ett justitieråd, K.G. Karlsson, reserverar sig. Han tycker att det inte är tillräckligt styrkt att Per Johan har anstiftat morden. Och han hävdar också att Per Johan, även han, borde dömas till livstidsstraffarbete. Det kommer också diverse nådansökningar för Per Johan. Och KG Karlsson står, är med på dem också. Han tycker verkligen att det inte, att Per Johan inte förtjänar döden. Jag måste säga att jag tycker Anders straff är ganska hårt. Som vi har berättat berättelsen här. Så Karl-Erik är ju faktiskt mördaren.
Precis.
Så han ska ju sitta i livstid.
Mm.
Men Anders,
ja,
han har hållit fast Norén. Nej, han har hållit fast Gavell.
Mm.
Ja, det är, ja.
Men han säger ju faktiskt också att de inte ska skjuta mer.
Ja.
Ja, så det är ju lite som att han vaknar till, bara, men vad håller ni på med?
Det känns lite orättvist att de fick samma straff.
Faktiskt.
30 års straffarbete kunde de få i alla fall.
Och liksom pappan som springer omkring och tjoar att han har modiga pojkar. Känns ju som att, jaha.
Ja, 1 år och 7 dagar straffarbete.
Ja.
Vad är det för straff? 1 år och 1 vecka.
Ja, precis. Och tidigare hade ju dödsstraff i Sverige diskuterats, men då har det ju handlat lite mer om att man ska ha offentliga avrättningar eller inte. Men nu är det ju liksom om det ska finnas överhuvudtaget.
Ja, dödsstraffet är definitivt på väg ut och spelar på sista versen här. Och det är väldigt många i Sverige som tycker att dödsstraff inte är en bra sak. Så den 19 februari 1893 samlas 500 sympatisörer till ett protestmöte i Stockholm mot dödsstraffet. Och på det här mötet bestämmer de en text som skickas till Oscar den andre. Så nu kommer jag läsa texten. Till konungen, då dödsstraffet ej motsvarar straffets ändamål, nämligen förbättring. Då det bevisligen ej avskräcker från brott kraftigare än livstidsfängelse. Då det visat sig verka demoraliserande på folket och är i hög grad upprörande för mänsklighetskänslan. Då det är inkonsekvent av staten att förbjuda mord men själva mörda. Då det hänt att personer blivit avrättade, vilkas oskuld sedan kommit i dagen, trots de vid domens fällande och stadfästande skenbara bevisen för brottslighet. Och då förhållanden i det land där dödsstraffet blivit avskaffat, såsom Italien, Rumänien, Portugal, Holland och Schweiz, eller i de land där det på länge ej tillämpats, såsom Finland och Belgien, tydligt och dagalägga att den allmänna säkerheten alls icke därav hotats eller de grövre brottens antal därför ökats, uttalar sig mötet principiellt emot dödsstraffet såsom ett barbariskt rättsmedel stridande mot humanitet och civilisation.
Mm. Man hänvisar också till justitieråd Karlssons reservation och ifrågasatte varför hans brottslighet skulle vara större då än hans bröders.
De delade ut papper till, i en massa städer, flygblad då, att så här, nu måste ni skriva på mot dödsstraffet, bland annat i Stockholm, Gävle, Eskilstuna och Sundsvall. Och på en vecka fick man upp 5700 namn. Och med de här namnen uppvaktades konungen på nytt, men Oscar den andre var inte imponerad.
Mm.
Den 10 mars kom det definitiva avslaget och samtidigt började man göra vissa förberedelser i Gävle för Hälsinglands absolut sista avrättning. Ingen avrättades någonsin i Hälsingland igen. Den för sin tid säregna aktionen för brottslingen Alfta berodde också på viss del på att Per Johan Pettersson under häktningstiden förvandlades en djup ångerfylld syndare. Och här har vi en artikel från Gävleposten 1893.
Jag ska läsa den med nyhetsröst.
Ja, gör det.
Den i laster och uselhet fostrade Per Johan Pettersson blev i fängelsecellen en ny människa. Han kom snart till insikt om ohyggligheten av sitt brott, ångrade det djupt och begrät det. Istället blev han en djupt religiös man och det var äkta ton i hans omvändelse.
Han önskade i efterhand umgälla och försona sin skuld och inför Herren Gud i himlen vinna förlåtelse.
Här ska man också påpeka att kniven i Delsbo i ungefär samma veva blev benådad från sitt dödsstraff.
Ja.
Men för Per Johan Pettersson fanns det ingen nåd. Och skälet till det var ju att kniven i Delsbo hade mördat 3 personer. Men han hade mördat 3 patrask som säkert Oscar II såg på dem som. Men det fanns ingen nåd för Per Johan Pettersson för han hade mördat poliser.
Mm. Och det, då berättade du det här för mig när vi pratade om kniven. Du berättade den här historien för mig då. När de träffade bröderna här.
Ja, ja. Ja. När dödsdomen hade vunnit laga kraft så uppsöktes Per Johan av fängelsepastorn K.B. Henning. Som frågade hur lång förberedelsetid för döden som Per Johan behövde. Och då svarade Per Johan, det får pastorn bestämma. Då sa K.B. Henning, ska vi säga 6 veckor då? Och svarade Per Johan, ja, vi säger väl det då. Senare tilläts då Per Johan ta avsked av sina 2 bröder när de skulle transporteras till Långholmen där de skulle avtjäna sitt livstidsstraffarbete. Per Johan gick fram till dem och sa, så fick i alla fall jag det kortaste straffet. Jaså, hur mycket fick du då? Jag fick bara 6 veckor. Jaså, ska du gå till döden du? Ja, farväl då Per Johan. Farväl. Och det var allt.
Ja, det var allt.
Det var deras sista avsked.
Ja. Karl-Erik och Anders avled båda i fängelset.
Det blev verkligen livstid.
Ja.
Livstidsstraffarbete.
Ja, det blev det. De drabbades båda av lungtuberkulos.
Anders dog på Långholmen i maj 1901 och Karl-Erik dog i januari 1911. Så Karl-Erik dog alltså av lungtuberkulos när han var 36 år gammal.
Mm.
Han hade sökt nåd inte mindre än 5 gånger för sitt livstidsstraffarbete. Man fick ju nåd från livstidsstraffarbete också ibland. Men Karl-Erik fick alltid avslag och dog. 19 år straffarbete och sen dör man i lungtuberkulos.
Mm.
Det är ju ganska hårt straff.
Men lungtuberkulosen, hade det någonting med att han hade supit hela livet? Eller?
Det kan jag inte tillräckligt mycket för att svara. Nej. Men det var vanligt att man råkade ut för det.
Mm.
Per Johan då, han visste ju att han skulle avrättas. Han hade sina 6 veckor. Han spenderade de sista dagarna med bön, psalmsång och samtal med fängelsepastorn. Mm. Och han gav i alla fall skenet av att ha ångrat sig och försöka bli en bättre människa.
Ja, men det är lite som att han blir lite besatt av Bibeln och Gud. Och det tror jag är ganska vanligt. Eller det har man ju sett. Svartenbrandt till exempel, han blev också sådär även om han inte riktigt...
Skulle till sin avrättning?
Nej, nej, men jag tänkte mer att han sa ju hela tiden att han skulle skärpa sig. Att han nu hade blivit förlåten och grejer. Men han gjorde ju inte riktigt det. Så att, det har nog hjälpt väldigt många att de har fått tron.
Mm.
Kunnat förlåta sig själva på något sätt och gå vidare.
Och det är ju svårt att sätta sig in hur man känner sig när man är på väg till sin egen avrättning. Man kan ju reagera som Karl Pansram också, som hotade bödeln det sista han gjorde. Och var jättearg och tyckte att bödeln utförde ett dåligt jobb. För han var för långsam. På kvällen 13 mars fick Per Johan veta att hans nådansökan hade avslagits, att Oscar II inte brydde sig om honom och att avrättningen skulle ske kommande fredag, det vill säga den 17 mars. Där fick han reda på måndagen. Och han var lugn och frimodig och sa sig inte alls frukta döden.
Nej. Och dagen före hans avrättning så fick han nattvarden. Och samma eftermiddag så hade modern skickat varma hälsningar till honom. Och han hälsade tillbaka att det är svårt men jag är lycklig. På kvällen tog han avsked till fadern som avtjänade sitt straff i samma fängelse i Gävle. Det blev ett väldigt gripande avsked för fadern var liksom helt förkrossad. Han bara liksom grät i floder och han hade ju insett att han hade en stor skuld i det här i sonens öde.
Ganska stor skuld.
Men då försöker Per Johan trösta sin far genom att stå och sjunga psalmer liksom.
Trauma.
Mm. Det måste vara en himla dramatisk scen.
Och den efterföljande natten tillbringar Per Johan ensam med sång och bön innan han slumrar in. Men pappan tillbringar natten bitter och kvalfull och vaktaren kan höra hon högljutt gråter i sin cell där han ju inte alls ska sitta särskilt länge heller.
Nej.
Men klockan 6 på fredagsmorgonen stiger Per Johan upp och sitter en stund med pastorn och pastorn berättar för honom att halshuggningen ska ske inom 2 timmar. Mm. Och hur skulle det kännas? Du vet, du har 2 timmar kvar att leva.
Nej, jag kan inte ens tänka mig in i det.
Jag har ju tagit upp en del kinesiska fall och kineserna är ju fortfarande rätt pigga på att avrätta folk fort. Mm. Och man ser ganska tydligt hur det påverkar utredningarna, för att helt plötsligt är mördaren borta och så kan de inte få någon mer klarhet och så står anhöriga där. Och, sen kan man göra som Kalifornien också, sätta folk på dödsceller, de väntar på sitt dödsstraff och sen hinner de inte avrätta dem innan de dör av ålder.
Okay.
Så det tar väldigt, väldigt lång tid i Kalifornien. Och det är ju aktuellt i Arons fallet till exempel då, att de kommer aldrig hinna avrätta honom. Han är ju så pass gammal.
Spokhörman.
Halli hallå, här kommer ett litet avbrott av Bokhärman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, Bokhärman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av.
Strax efter klockan 07.30 samlades omkring 40 tillkallade vittnen kring schavotten på länsfängelset i Gävles gård. Och där hade man då ovanför marken byggt ett brädgolv. Och där ställde man stupstocken. Och där var också då Alfred Gustav Dahlman, Sveriges sista bödel och 12-barnsfader. Dahlman hade vid det här laget bara avrättat en enda person. Och det var Anna Månsdotter. Mest känd för, eller känd bara för, Yngsjömorden. Det är en fantastisk historia som vi kanske till och med ska ta upp i podden någon gång.
Mm.
För det är ett väldigt spektakulärt mordfall. Och hon blev avrättad den 7 augusti 1890. Och det är den enda Dahlman. Han kommer senare att avrätta sammanlagt 6 personer under 20 år. Och han är som sagt Sveriges sista bödel. Men det var inte bara han som var där med sin handbila. Som han förde avrättning med halshuggning. Det är yxa. Där fanns också representanter för länsstyrelsen. Statsfullmäktige. Flera läkare. Och då media förstås. 1890-tals reportrar med block och penna, misstänker jag. Stämningen är dålig, dovtryckande och folk viskar. Klockan 8.00 går länsmotarie Axel Schotte upp och förkunnar dödsdomen. Axel Schotte blev senare civilminister i 3 liberala regeringar och landshövding. Fängelsporten öppnas och där står Per Johan Pettersson, hoppades fram på ett ben, stödd av sin krycka. Han är likblek i ansiktet och han har ett uttryck av undergiven resignation. Han har helt förlikat sig med tanken på att han ska dö. Han har en slags inre frid och förtröstan i sin blick. Och han är inte alls rädd och en reporter blir väldigt tagen av det här och skriver: det var som om han gick i förvissningen att himlen bjöd försoning och förlåtelse. Och bredvid sig har Per Johan, pastor Henning och fängelsedirektören A. Hedberg. För det här är det mest spännande som har hänt i hans fängelse på väldigt många år. Och det kommer inte hända igen. För det här är den sista avrättningen i Hälsingland. Någonsin.
Mm.
Och då händer något väldigt märkligt. Vad är det som händer, Josefin?
Alltså det sker mer eller mindre ett mirakel. För när Per Johan kommer ut där på gården så kan han plötsligt röra sitt förlamade ben.
Va?
Ja, röra. Man kan luta sig med det.
Han har fejkat hela tiden.
Ja, precis.
Han kan stödja på
det. Han kan stödja på det. Och han kan även med hjälp av sin förlamade arm.
Fick han tillbaka armen också?
Ja.
Det här låter ju helt otroligt.
Mm.
En teori är att Per Johan kan göra det här för att han är så himla stressad och att han ska dö.
Mm.
Men jag tror personligt, det här är ju bara någon reporter som har kryddat sin historia med vad, det hände ett mirakel.
Jag trodde du skulle säga att du trodde att det var Gud.
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte Gud skulle lägga energin på Per Johan Pettersson i det här laget. För
nej.
Att det verkar lite bortkastat också för man dör några sekunder senare. Och det gör han sätter sig till rätta på knä med knäppta händer och lägger huvudet på stupstocken. Och där står Dahlman. Dahlman vet vad han gör och genomför framgångsrikt sin andra avrättning med handbilan och hugger av Per Johans huvud.
Ljudeffekt.
Chopp.
Kroppen placeras i en till hälften sågspånsfylld svart kista och förs senare till en närliggande byggnad där professor Holmgren obducerade den.
Va? Ja. Vem är professor Holmgren? Och varför ska han obducera kroppen? Nu ser jag framför mig där någon professor i vit rock som bara... Ja, obduktionen visar att dödsorsaken förmodligen är akut förlust av huvud. Så är det förstås inte, utan det finns något syfte med att obducera avrättade, men jag kan inte förstå det syftet.
Nej, alltså jag kan tänka mig att det är en sån här lag, typ att man ska obducera alla som... Fast så är det ju inte, man har dött.
Nej. Man obducerar bara folk där man funderar på dödsorsaken. Och här kan man ju rimligtvis inte fundera över dödsorsaken. Typ Dahlman står där i bakgrunden och säger, ja, jag kanske kan bidra lite med att berätta varför han dog. Det är jättekonstigt. Okay.
Men ska det vara att man typ har liksom skrivit på något intyg att det var så här? Fast det känns ju som att de har ganska många vittnen.
Det kan ju möjligtvis vara så att det finns någon vetenskapligt intresse att någon vill ha hans hjärna eller något sånt där, och man skär ut den. Men för det förekommer ju ibland med mördare att man vill studera hjärnan.
Ja, precis.
Eller så är det bara något formellt att han ska dö förklara som en läkare.
Ja, så kan det ju vara. Ja,
men det är inte någon tvekan om det, liksom, vad som har hänt.
Nej. Samma eftermiddag så skickade landshövdingen i Gävle en skrivelse till konungen om att avrättningen verkställts på föreskrivet sätt. Alltså den har liksom skett nu, så som vi kom överens om.
Av någon anledning så ser jag alltid Oscar II som lite besvärad. Han vill aldrig liksom göra någonting så här. Så alla bara kontaktar honom hela tiden. Kan du inte benåda den här personen? Kan du inte... Så, oj, nu har jag avrättat liksom. Get off my back!
Men var det han som du berättade att han skulle besöka ett ställe?
Ja, jag tror jag drog den historien i Kniven i Delsbo. Men det här är en ny podd så nu kan jag dra den igen. Söderhamn fick reda på någonstans ungefär på den här tiden, kanske precis i början på 1900-talet, att Oscar II faktiskt skulle besöka Söderhamn. Och det hade han aldrig gjort. Det här var jättestort för Söderhamn. Så polisen, brandmännen och massa frivilliga kom på att de skulle göra någonting fantastiskt. De byggde en borg som man fortfarande kan se i Söderhamn och döpte den till Oscarsborg. Det är en jättefin torn som ligger på högsta berget i Söderhamn och tittar ut över hela stan. De målade vitt, det var pompa och ståt, och de förberedde sig för dagen då Oscar II skulle ta sig till Söderhamn.
Snacka om starstruck.
Ja, men Oscar II, som jag då föreställer mig inte gärna vill anstränga sig för mycket, han tittar i sin almanacka på morgonen den dagen. Så vad ska jag göra? Så står det liksom åka till Söderhamn. Så tänker han, varför ska jag åka dit? Så bara kastar han bort almanackan. Så han kommer aldrig till Söderhamn. Och borgen står där fortfarande. Men Oscar II var aldrig där. Det kan ju vara så att Oscar II hade en hel del andra saker för sig. Men det här är inte en kungapodd. Så att nu går vi tillbaka till...
Jag tänker att det var så. Han bara ställde in. Och bland de många svenska män och kvinnor som fanns på platsen så fanns det även en person som heter Per Johan Pettersson.
Nej. Det var
jag är så trött nu.
Där står Per Johan Pettersson. Jag är inte död, jag mår mycket bättre. För professor Holmgren var nekromantiker. Och han hade animerat Per Johan Pettersson.
Åh gud. Ja, nej, det fanns...
Förlåt. Jag kunde inte sluta tänka på att Anders kommer så här. Professor Holmgren har animerat Per Johan Pettersson så han är en zombie i huvudet i fastighet. Och så kommer Anders och bara, jaså Per, du är en zombie nu. Lite likgiltigt. Ja, säger Per. De hade inte så här spirituella konversationer om bröderna. Det här kommer bli jättebra. Nu ska jag prata om dödsstraff. Det var ju jättemycket folk som hade protesterat mot dödsstraffet. Och att Per Johan Pettersson faktiskt avrättades tyckte väldigt många illa om. Och en som hade kämpat för att rädda Per Johan Pettersson var kommunalstämmans ordförande i Lima. Herr Graf Lars Jonsson. Och han hade skrivit ett personligt yttrande till Oscar II som skickades med i den här petitionen som Oscar II fick.
Och så här skrev kommunalmannen i Dalarna bland annat. Jag yrkar på nåd av dessa skäl. Emedan jag anser dödsstraffet ovärdigt ett civiliserat folk. Emedan jag anser att en brottsling kan göra oskadlig genom livstidsstraffarbete. Emedan jag anser att ingen annan har rätt att taga liv än den som givit detsamma. Emedan samhället kanske skyldig den människan större överseende som ej fått en annan uppfostran än i en lönnkrögarhåla. Emedan om samhället hade ett samvete, detta säkerligen skulle anklaga för mord, även om mordet skedde i lagens namn.
Och här tar dödsstraffdebatten verkligen vid.
Ja.
Och dödsstraffet blir så illa ansett i Sverige att det i princip är avskaffat. Och till och med Oscar II börjar bry sig, börjar benåda folk.
Mm.
Här har vi benådat några innan också. Nu ska jag inte baktala Oscar II för mycket. Men två brottslingar som heter Theodor Sallroth och Lars Nilsson är i början av år 1900 dömda till döden. Men ganska säkra på att de ska bli benådade. Theodor Sallroth, Johannishusmördaren och Lars Nilsson, Löderupsmördaren, är de två mördarna. De här är tillräckligt spännande mördare för att vi ska kunna ta upp dem också i egna avsnitt. Men de är, opinionen vill att de här inte ska avrättas. Och de är ganska säkra också på att de inte ska avrättas. Men då inträffar ett brott i Sverige som folk verkligen inte har sett någonting liknande på lång, lång tid. I princip sedan Stockholms blodbad för år 1900 utför Johan Filip Nordlund massmordet på ångaren prins Karl.
Mm.
Och det är föremål för avsnitt 1 och 2 av Massmördarpodden. Johan har ambitiösa planer här, Nordlund, men han lyckas bara döda 5 personer. Han ville döda många, många fler. Men det här brottet är så hemskt att dödsstraffdebatten vänder fullständigt. Och Theodor Sallroth och Lars Nilsson, de får plötsligt ingen nåd, utan de blir istället skyndsamt avrättade. Så de är bara, tack Johan Filip Nordlund, tack så mycket.
Ja.
Och de blir avrättade, och även Nordlund själv blir avrättad efter inte allt för lång väntan.
Aha.
Men de har blivit av med Nordlund, det blir 3 avrättningar till. Dahlman utförde alla de här avrättningarna med handbil också. Då vänder debatten igen. Och plötsligt är det inga avrättningar på 10 år. Och sen införskaffas, men det är inte avskaffat, så det införskaffas en giljotin. Och nu ska Sverige avrätta folk mera, ja, smärtfritt. Det kunde ibland hända med handbilen att det gick fel. Och man fick hugga flera gånger. Det blev kladdigt, folk blev upprörda. Och den sista avrättningen i Sverige sker den 23 november 1910 på Långholmen. Och det är då Johan Alfred Andersson Anders som avrättas.
Mm.
Och det mordet som han är dömd för på en expedit i en butik, det vill jag att vi tar upp i ett avsnitt faktiskt. Så att Johan Alfred Andersson Anders är den sista avrättad i Sverige.
Mm.
Och på 20-talet avskaffas dödsstraffet. I fredstid, men vi har faktiskt fortfarande kvar dödsstraff i krigstid.
Har vi det?
Nej, vi blir av med det senare.
Aha, okay.
Och vi har inte varit i krig på 208-9 år.
Så vi tänkte att det är nog inte aktuellt ändå.
Nej, men det är också avskaffat. Så att nu kan ni förråda Sverige i krig utan att riskera dödsstraff.
Mm.
Om det är vad ni känner för att göra i ett krig.
Bra.
Då har vi kommit fram till om vi tycker dödsstraff är en bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tack, ja. Vad tycker du som lyssnar?
Jag tycker ni ska gå och rösta på Vi kan faktiskt kolla det redan nu, vad folk har röstat på i vår, om man gillar dödsstraff eller inte.
Ja, ja absolut.
På vår Instagram, Mordapodden, så finns det lite frågor som man kan klicka in och så kan man svara rakt i storyn. Det finns även en kategori som heter Tyck till. Och då handlar det om lite frågor. Bland annat vilka fall man vill höra. Om man vill höra om olösta mord eller lösta mord.
Olösta.
Ja, du tycker olösta. Ja. Jag och Bokarman tycker lösta. För jag blir riktigt provocerad när jag inte vet sanningen.
Mm. Jag är ute efter mysteriet.
Mm, ja.
Sen kan det ju bli att det blir löst om Eon som vi poddade om i Seriemördarpodden. Och sen löstes det.
Ja, det är helt fantastiskt.
Det var ju det
bästa. Det är helt fantastiskt. Om man vill höra om kvinnliga eller manliga mördare. Och det är verkligen 50-50 här.
50-50 för manliga mot kvinnliga mördare.
Ja, precis.
Kvinnliga mördare är ju mer sällsynta. Men det finns gott om dem ändå, tyvärr.
Ja, ja det gör det.
Insjömörderskan.
Mm, precis. Och här står det, tycker du att Sverige ska införa dödsstraff? Det är alltså 57% som har svarat ja i vissa fall. Ja.
Okay.
Och så är det 43% då som har svarat nej, det är också mord.
Ja.
Så att, nu vet ni det. Fortsätt rösta så kanske det, siffrorna ändrar sig.
57% för dödsstraff.
Mm. Här ser vi också att 54% vill ha äldre fall och 46% vill ha nya fall. Jaha. Så det här är ju bra fall att lyssna på då.
Mm.
Mm. 83% tycker att det är härligt med lite flams. 17% tycker nej, var stenseriösa.
Då får ni lyssna på Seriemördarpodden istället.
Mm. 100% tyckte om vårt första avsnitt.
Hej, hurra!
Hurra, och det var det.
Ja, vad tycker du om dödsstraff?
Jag tycker att det är en väldigt svår fråga. Vi har ju faktiskt en polisstudent och vi har fått äran att få hans syn på saken. Så han har skrivit det han förklarar. Och jag ska läsa upp den här texten så ska vi prata lite om den.
Tanken på dödsstraff tycker jag, precis som många, är en otroligt komplicerad fråga från många olika håll. Man kan alltid diskutera kring etik och moral, men också utifrån den lagstiftning som finns i Sverige. Eftersom vi är med i EU så har vi många möjligheter, men också skyldigheter. Sverige har ändå ett krav på sig att följa de överenskommelser som sker inom EU. Den 28/4/1983 i Strasbourg så skrevs det ner i artikel 1 att dödsstraffet ska vara avskaffat och ingen får dömas till sådan straff eller avrättas. Vi kan även titta på lagen till Sveriges del då vi kan läsa i regeringsformen kapitel 2, paragraf 4 att dödsstraff inte får förekomma. Denna lades till 2010, vad jag förstår. På Sveriges domstolars hemsida 2017 skrevs det att vi har olika påföljder i Sverige som exempelvis böter, rättspsykiatrisk vård men också fängelse som är lagens strängaste straff. Dödsstraff är alltså inte ett alternativ längre och har inte varit på väldigt många år. Då dödsstraff var en påföljd så långt från medeltiden tycker jag ändå att det är viktigt att nämna att dödsstraff alltså inte är ett alternativ längre. På 1700-talet så blev det en citattecken känslorevolution. Medmänniskorna kunde alltså känna medlidande till de som hade dömts till döden. I artikeln så tror man att det började i Frankrike. Just tack vare den anledningen att man kunde känna mer medmänsklighet så avskaffades dödsstraffet mer och mer. När det gäller allmänheten och påföljder som domstolarna utdömer så skulle jag vilja säga att det skrevs två former av rättskipning. Den ena är ifrån staten som myndighet och den andra är ifrån folket. Många gånger kan vi läsa om olika domar, exempelvis inom området våldtäkt, där straffet eller påföljden blir ett antal år, som självklart är helt olika beroende på brottets grad. Men många gånger så dömer folket våldtäkt hårdare. Tänk er in i situationen själva. Alla som känner till händelsen och personen kommer alltid att förknippa henne med att ha utfört våldtäkten. Jag skulle tro att grannar och så vidare kanske tar avstånd från den personen, även om den har avtjänat sitt fängelsestraff. Här är ofta folket rätt enade. Det skriks ofta om högre straffvärde inom området våldtäkt. Men när det kommer till området dödsstraff så blir det ofta lite delade meningar om det verkligen är moraliskt rätt att döma en person till döden. Vi skulle även kunna diskutera synen på frihet. skulle döden kunna vara en befrielse för många. Vissa personer vill ju faktiskt, citattecken, dömas till döden. Det kan till exempel vara efter ett grovt brott, där dådet på skolan Kronan i Trollhättan utspelade sig den 22 oktober 2015. Gärningsmannen gick sin bergsäkargång och blev sedan skjuten av polis. Han begick sitt dåd och man skulle sedan kunna tänka sig att han blev, citattecken, friad med tanke på att han lämnade jordelivet. Han ska dagen innan ha sökt på suicide by cop och därefter kan vi misstänka att detta var enligt hans plan. Om vi ser till nackdelar som inte har nämnts innan så skulle det kunna vara att när man väl har verkställt ett dödsstraff så kan det aldrig återkallas. Det blir otroligt hemskt om det visar sig att personen som har avrättats var oskyldigt dömd. Man kränker även personens rätt till eget liv, som vi också hittar i EKMR 2010, artikel 2.1, avdelning 1. Jag personligen varken för eller emot dödsstraff. Det finns alltid för- och nackdelar. Många hävdar att man borde döma personer till döden vid särskilt allvarliga brott för att skydda samhället. Detta även för att man kanske inte tycker att deras mat och bevakning ska kosta samhället då personen har orsakat så mycket smärta. Men det finns många andra som tycker att man inte ska, citattecken, befria brottslingen utan istället isolera personen så hen får sitta sitt straff till döden kommer naturligt. På detta sätt har man begränsat personens frihet och enligt mig kan det vara nog så jobbigt för denna. För som återigen kan många se döden som en väg ut, en befrielse. Vi hör också att personer numera gör brottsliga gärningar i form av terroristbrott och för att uppnå paradiset ska man dö efter man genomfört handlingen. Ska vi då i andra hand belöna dem med friheten? Det kanske är då som det ses som en hedervärd handling för vissa. Däremot så skulle det kanske avskräcka vissa andra från att begå samma handling. Det är frågan om det är värre att ha sin frihet bevakad på jorden eller att man får välja bort jordlivet och sedan vara fri. Det är så otroligt svåra frågor som har så många svar beroende på vad man själv har för värderingar och faktiskt tror på efter jordlivet. Men en fördel är i alla fall att samma person garanterat inte kommer begå någon ny brottslig gärning.
Ja, bra synpunkter på dödsstraff. Man kan ju fundera över det där. Det är just de här kinesiska fallen, folk blir avrättade till höger och vänster i massmördarpodden och seriemördarpodden, då tycker jag verkligen att det förstör utredningen. Att när man mördar mördaren, då kan man inte längre fråga honom saker.
Nej.
Sen är det ju väldigt tydligt att EU har starka lagar mot dödsstraff. Sverige har starka lagar mot dödsstraff. Dödsstraff finns inte i västvärlden, förutom i USA.
Mm.
Och de amerikanska delstaterna är otroligt olika åsikter om dödsstraff. Så dödsstraffet i USA är ju ett väldigt intressant ämne, just för att det är så olika. Dels Texas som avrättar folk väldigt ofta. Sen Kalifornien som har dödsstraff sedan länge tillbaka, men bara avrättat 13 personer sedan slutet av 70-talet.
Mm.
Fast de har tusentals som är dömda till dödsstraff. Men det är så lång överklagande process så att folk hinner dö av ålder innan de blir avrättade.
Mm.
Vilket ju kan ju inte vara rätt heller. Om man däremot vet man väl nu i princip att dödsstraffet inte är avskräckande. Att det inte kommer att hålla folk borta från att brott. Att i den stunden man begår brottet så kommer man att resonera ungefär lika oberoende om det är livstidsfängelse eller dödsstraff. Och jag tror till och med att det är många länder som har ett väldigt kort, eller har haft ett väldigt kort, längsta fängelsestraff för mord.
Mm.
Och till och med där observerar man då att det var samma avskräckande effekt.
Okay.
Även om maxstraffet var 12 års fängelse så är effekten i princip samma.
Mm.
Däremot har man ju den effekten som man sa, att just du garanterar att den här killen inte kan mörda någon igen, för att ja, oftast en man, men kan ju vara en kvinna. För den personen är ju faktiskt död.
Mm.
Och där har ju fall som jag tog upp i seriemördarpodden, P.O. Gaskin, som faktiskt lyckas mörda någon fast han satt i fängelse på livstid. Och det slipper man ju.
Ja.
Plus att man slipper kostnaden. Men frågan om dödsstraff är bra eller inte är väldigt svår. Jag är förvånad att det var så många som var för dödsstraff. I både Kalifornien och Japan, som jag har studerat lite grann, så är där dödsstraff tillämpas. Och Japan är de betydligt piggare på att avrätta folk. Och opinionen är väldigt för dödsstraff. Men det krävs ändå mer än ett vanligt mord.
Mm.
Per Johan Pettersson skulle avrättas i Japan. Men om bara en person hade dött. Det måste vara någon försvårare, det måste vara någon tortyr, det måste vara flera offer, det måste vara någonting som gör brottet extra allvarligt än ett citationstecken vanligt mord för att man ska bli avrättad. Och det blir ju svårt att, och just, det finns ju vissa fall där man, även de starkaste dödsstraffmotståndarna, nej det ska jag inte säga, men där många dödsstraffmotståndare ändå tycker att det kanske inte skulle vara helt dumt.
Mm.
Breivik och liknande extrema fall. Där hade ju Norge ett enormt problem, för de hade ju inte ett tillräckligt strängt straff för Berg. Det fanns inte i lagen. Och frågan är hur långt det svenska livstidsfängelsestraffet är. För nu har vi ju livstidsfängelse och folk som sitter på livstid som inte får benådning, men som kanske ändå får det. Leif Axmyr är den som satt längst i svenskt fängelse, men han har kommit ut.
Hur länge satt han?
Han satt 34 år i fängelse. Redan 1997 var han den svenska fången som hade suttit längst i fängelse. Till slut fick han sitt livstidsstraff tidsbestämt och Örebro tingsrätt till 51 år. Och så släpptes han ut efter 2/3 av tiden, som man ju gör. Han hade alltså slagit ihjäl sin för detta flickvän och hennes manliga vän. Och jag antar att det var ett svartsjukedrama.
Mm.
Och sen tände han en massa eldar och blev dömd för grov mordbrand och dubbelmord.
När var det här?
Det hände 29 maj 1982. När han var på permission från fängelset. Så att man kan anta att folk som nu sitter i fängelse, som vi inte tror ska komma ut, ändå kan komma ut när de blir gamla och skröpliga. Det finns ett antal 90-talsbrottslingar som man tror aldrig ska komma ut, men som kanske ändå kommer ut. Jag tänker på Jonas Sonius, Lasermannen, och till exempel Tommy Satreus sitter fortfarande, har blivit inte beviljad nåd ett antal gånger, fått avslag.
Mm.
Men det finns ju en del riktigt läskiga personer i svenska fängelser som man då, som förmodligen kommer att komma ut om de lever tillräckligt länge. Men det är en annan debatt, ska livstid vara livstid?
Mm.
Utan alternativet är ju då dödsstraff.
Men kommer Breivik komma ut?
Det tror jag inte. Nej. Det skulle få honom.
Mm.
Jag tror att de har kringgått det där på något sätt. Jag tänker om de skulle släppt ut honom efter... Jag tror att maxstraffet var 20 år och så ska man släppa ut honom efter 14. Det hade ju aldrig gått. Han hade fortfarande varit redo för ett nytt terrordåd.
Det finns ju en annan nackdel med dödsstraff. Om det är några rånare på en bank så väntar polisen utanför. Och vad gör det om man mördar en polis på flykten?
Mm.
Alltså på sin flykt. Det gör ju ingenting, för man kommer ändå få dödsstraff.
Ja.
Då kan man ju lika gärna skjuta ihjäl en till. Kan man ju lika gärna begå ännu mer brott. Det spelar ju ingen roll.
Mm.
Man kommer ändå dö om man inte lyckas fly då. Så att det blir ju ännu mer... jag eller dem.
Ja.
Så att, och sen någonting som det underlättar, det är att man slipper det här att, ja, men om du sitter inne för någonting så tar jag gisslan och liksom vill att du ska komma ut. Mm. Som Norrmalmstorgs dramat.
Ja. Ja, det blir svårt om den som man vill få ut ska avrättad.
Det blir svårt. Så det slipper man ju. Men jag vet inte. Vad tycker du då om dödsstraff?
Det är en otroligt komplicerad fråga. Och det är inte lätt att ta ställning för det. Men jag har ju känt ibland i seriemördarpodden att, liksom, att avrätta Karl Pansram till exempel. Det känns inte helt oberättigat.
Nej.
Avrätta Angel Resendis till exempel.
Mm.
Men sen vissa avrättningar känns sämre.
Mm.
Jag tror ju att... nu kommer jag av mig. Vad ska jag säga?
Jag tror att...
Ja, sen har vi det här med risken att det faktiskt är fel.
Mm, det är en av de största.
Och där finns det ett antal amerikanska fall där folk har blivit dömda död. Vissa har fått nåd, vissa har inte fått nåd. Där man är väldigt tveksam till om det faktiskt var den skyldige. Eller att... just hela jurysystemet gör att folk kan hamna i dödsstraff utan att det kanske är juridiskt berättigat.
Mm.
Och det är ju en fruktansvärd situation. Man måste ju verkligen vara säker på att den man avrättar är den skyldige.
Mm.
Och hur kan man vara säker på det? Nu finns det ju väldigt bra kriminaltekniska metoder, men Det är ändå så, som Joseph DeAngelo Aaron, så han vet med att det var han.
Mm.
Och han är väl ett typiskt exempel på någon som faktiskt förtjänar att avrättas då. Mm. Om man anser att någon överhuvudtaget förtjänar att avrättas.
Mm.
Är vi nöjda?
Mm.
Ja.
Vi ska... ja. Patreon.
Ja. Om ni tycker den här podden är rolig och ni vill vara med och stödja den så att den kan komma ut
rolig.
Oftare. Om ni tycker om att lyssna på den här podden.
Att den är intressant.
Så kan ni vara med och sponsra oss på patreon.com, Patreon. Där sök på Mördarpodden och så kan ni välja en summa ni vill skänka per avsnitt. Ofta $1 eller $2. Och då får vi den summan. Om vi faktiskt gör några avsnitt och kommer upp i tillräckligt mycket pengar så kommer vi publicera avsnitt oftare. Och göra fler avsnitt. Men sånt tar tid och energi och vi behöver kunna finansiera det. Vi
ja.
Är båda egenföretagare som
precis.
Lever på sånt här.
Mm. Och var kan man hitta dig någonstans?
Man kan hitta mig på Twitter, Dan Horning. För Twitter gillar inte ö. Man kan hitta mig på Instagram som Dan Horning. Och man kan hitta mig pratandes om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme i podcasten Palmemordet. Som jag tycker ni alla borde lyssna på. Det är världens största ouppklarade mord i hela världshistorien.
Mm-hmm.
Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Josefin?
Det kan man göra på min blogg, josefinmolen.se. Alltså molen, typ.
Mm.
Ja. Man kan även följa mig på Instagram, j.molen. Ja, det var det. Men jag tänkte på Insta.
Ja.
Men vi har också en Instagram och Facebook för Mördarpodden.
Ja.
På Instagram heter vi Mördarpodden.
Facebook heter vi Mördarpodden.
Ja.
Och en uppmaning till. Om ni gillar den här podden och känner någon som gillar sånt här.
Mm.
Gillar att lyssna på True Crime så tipsa dem om Mördarpodden.
Precis, den här är ju så pass ny så att vi behöver verkligen alla delningar och tips vi kan få.
Mm.
Så hjälp oss jättegärna med det.
Och har ni någon egen historia om hur om mord i er närhet eller mord som har påverkat er så vill vi gärna höra de historierna.
Eller någon gång när ni tror att ni har blivit dödade. Eller... när ni tror att...
Det vill inte jag bli. Jag tror att jag blev mördad i förrgår.
Nej, men när ni tror ja, att liksom, shit, nu är jag i livsfara. Det är intressant.
Mm.
Men nu så ska det bli boktips.
Bokhjärman. Hej då. Ja.
Tack för oss.
Hej då.
Vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextstory.se/kampanjkod och skriv in koden MORDEN. Alltså MORDEN. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet.
Men man kan ju ha en annan e-mailadress.
Men nu är det dags för Bokhärman.
Hej och välkomna till boktipset med Bokhärman.
I bokhörnan.
Josefin har fått för sig något konstigt att vi ska ha tydligen någon bokhörn också, men den existerar inte, så bara ignorera Josefin.
Ja, det var det när min bror Martin skulle läsa in bokhärman med sin röst, så trodde han att jag sa bokhörnan när jag sa att du ska säga bokhärman, så då blev det bokhörnan, och då tyckte vi att bokhärman i bokhörnan. Och så la ju du till här boktipset med bokhärman i bokhörnan. Jag tycker det är fantastiskt.
Jag väljer ju inte lägga någon reflektion över det här och håller min åsikt för mig själv.
Men idag har vi också en spännande bok, eller hur?
Ja, idag ska vi tipsa om en ganska gammal klassiker, tänkte jag säga. Alla vet väl här vem Katarina von Bredow är?
Ja.
Hon var i alla fall min favoritförfattare när jag var i tonåren.
Ja.
Hon skriver ju allting som har med tonårskärlek, förbjuden kärlek, utforska den sexuella läggningen och det sexuella överlag. Och jag tycker ju att hon skriver väldigt bra böcker om tonårskärlek.
Ja, jag läste några. En av dem heter Expert på rådna, tror jag.
Ja, den har jag också läst. Och Knappt lovlig, tror jag den heter.
Mm.
Det är ju inte dessa två böcker vi ska tipsa om idag, utan idag ska vi tipsa om boken Syskonkärlek. Ni kanske direkt tänker, det handlar om två syskon som har en väldigt fin relation till varann.
Ja, eller snarare bråk kanske.
Ja, alltså syskonkärlek med kaninöron i princip.
Ja, precis. Ja.
Men då har ni väldigt fel, för den här boken handlar om Ludvig och Amanda som inleder ett förhållande med varandra. Och de är ju
skojar
syskon.
Du?
Nej, de är två syskon som inleder en relation som de har i smyg då för sin mamma. Och inser att båda är kära i varandra och har då ett hemligt förhållande för sin mor. Och så får man följa deras relation och hemligheten och så småningom då vad som händer när hemligheten kommer fram.
Men de gör ingenting sexuellt, eller?
Jo, de utforskar även det sexuella med varandra.
Men gud! Alltså, jag har ju sett titeln Syskonkärlek och jag har ju tänkt direkt att det handlar om något bråk mellan syskon.
Nej, du har helt fel faktiskt. För det här är som sagt var bok om att inleda en sexuell och ett förhållande med sitt syskon.
Alltså, det här måste jag läsa. Det här låter ju helt galet sjukt.
Boken tar ju även upp det här, alltså vad som är just rätt och fel och kärlek och vem har rätten att hindra deras kärlek. Visserligen finns det ju lagar som säger att man inte ska ligga med sina syskon, för det räknas ju till incest som sagt var. Men den där att de inte förstår när mamman då förstår vad som försiggår, att de inte förstår att det verkligen är fel.
Oj. Har mamma missat något i uppfostringen?
Ja, precis.
Ja. Men jag blir väldigt...
Men det här är ju en helt fiktiv bok. Det är ju ingen verklighetsbaserad historia, vad jag vet i alla
fall.
Vi
hoppas.
Ja, precis. Jag tycker som sagt att gå in och läs den här boken, för den är väldigt intressant och tar upp lite ett annorlunda ämne.
Ja, det ska jag verkligen göra.
Ja, så surfa in på nextstory.com.
Finns den som ljudbok?
Nej, den finns tyvärr bara som e-bok. Och jag föredrar själv egentligen ljudbok. Men om man har förmågan att sitta och läsa och bläddra, så tycker jag absolut ni ska läsa denna på Nextstory.
Ja.
Så in och lyssna. Nej,
in och lyssna.
In och läs.
In och läs.
Hej då.
Hej då. Living.